För ett par år sedan så blev jag engagerad av Sveriges TV för att göra en första serie om en frivillig flygbataljon från, eller flygskvadron från Sverige som försvarar Lappland, finska Lappland under vinterkriget.
Mm.
Lappland var helt oförsvarat. Det fanns finska planer, räckte bara till Karelska Näse och östra Finland, så hela Lappland bombades urskillningslöst av sovjetiska luftstyrkor. Men då tog frivilliga svenskar en tredjedel av Sveriges flygvapen.
Och bara for.
och körde ut dem till en isbas utanför Kemi och försvara Lappland och förhindra alltså väldigt många bombanfall från att lyckas.
Mm.
Några stupar, några blev tillfångatagna, ett par blev till och med under hot om skenavrättning och så vidare övertalade att skriva under att spionera för Stalin, åkte tillbaka till Sverige men angav sig själva och blev dubbelspioner.
Ja.
Vilket sen ledde till att Stockholm bombades 1942.
Okay.
Mm, mycket spännande i den serien. Mm. Men det var den första vi gjorde.
Och så jobbar ni vidare, Bröder mot världen.
Den hade då premiär för ett år sedan. Mm. Tredelad serie som berättar om tiden mellan slutet av fortsättningskriget, sen Lapplandskriget, Operation Stella Polaris, hela vägen fram till 1958 med just gamla såna här fjärrpatrullmän som blev lejda av CIA för att spionera i Murmansk och så vidare. Det hände mycket under de åren också, under de här första åren under vänskaps- och biståndspakten i Finland. Mm. Hände mycket i Sverige också för den delen.
Himla rafflande. Mm. Sann historia dessutom.
Ja, exakt.
Och ja, och bara farten fortsatt. Var det liksom tänkt att det skulle bli tre serier? Eller?
Tanken var ursprungligen faktiskt när vi diskuterade F-19 var att det här var ju alldeles efter att Finland och Sverige hade gått med i NATO.
Mm.
Och på ett sätt så kan man ju se det som en ganska överraskande och plötslig grej att i efterdyningarna av Rysslands invasion av Ukraina går Finland och Sverige med i NATO. Opinionen ändrar över en natt och så vidare, så är alla inne i NATO. Men den här serien kan ju också visar också lite på hur det här samarbetet mellan Finland och Sverige har sett ut från början av vinterkriget till 1990, att det finns en logisk väg till varför Finland och Sverige hand i hand går in i en försvarsallians, en större försvarsallians.
Ja, ja. Och nu då tredje serien, Balansakten.
Mm, alltså den berättar nu om de här tre årtiondena, 1960 till 1990 då. Sverige och Finland har haft helt olika situationer. Samtidigt så är de fullständigt beroende av varandra på ett sätt, utrikespolitiskt sätt. Sverige håller sig neutralt, Finlands frågan är ganska central. Man har samarbetsavtal, hemliga samarbetsavtal med väst, men man håller sig ändå neutral för att inte... Ja, skulle Sverige gått med i NATO så finns chansen att Sovjet skulle ha sitt nödvändigt att ockupera Finland. För att inte helt plötsligt, ja, då skulle vi ha haft Warszawapakten mot NATO här uppe i norr.
Ja.
Så Sverige håller sig neutralt. Samtidigt så försöker Finland spela sina kort rätt under åket av vänskaps- och biståndspakten.
Ja.
Vi får husryssar, vi får notkriser.
Mm.
Sverige ser att det man vill göra är att bli en så stark försvarsmakt som möjligt. Så att det finns en scen här i första avsnittet där finansministern presenterar budgeten där försvarsbudgeten är lika hög som hälsovården och pensionssystemet sammanlagt. Men han är sådär att ja, det här är ingenting konstigt. Det är helt galet.
Ja, ja.
Och så försökte de ju bli kärnvapenmakt.
Ja.
De var ju en av världens bästa luftstridskrafter hade de ju också med Lansen, Draken, Viggen och ja, nu Gripen då som ju fortfarande håller toppen.
Glöm inte Tunnan och Lansen.
Nej, Tunnan och Lansen, herregud, absolut.
Hej, ska vi spela ett litet klipp här från serien? Vad handlar det om?
Det här ser vi nu vår berättare Stekman då, som berättar om Sveriges strävan att bli en kärnvapenmakt från första avsnittet.
Det är mer effektivt än kärnvapen. Redan på 1950-talet har aktiebolaget Atomenergi byggt Sveriges första kärnreaktor, R1. Sverige börjar planera för en långsiktig anskaffning av kärnvapen. Högt uppsatta officerare förklarar för en fascinerad omvärld hur försvaret lider av bristen på kärnvapen.
General, from a military point of view, do you feel at all handicapped by not having nuclear weapons?
Yes, from the purely military point of view, it's indeed a handicap.
Mm. De vill så gärna ha bomben.
Mm, alltså man är ju handikappad utan kärnvapen, det vet ju alla.
Ja. Ja. Det här är ju jättespännande. Och man, det jag tidigare ser när man har fått, jag fick i alla fall en massa aha-upplevelser och lärde mig nya saker. Hur är det med dig, Simon Staffans? Är du som det historieguru, så det här var ju gammal skåpmat för dig. Nu har du bara fått berätta det.
Nej, inte alls. Men det är ju en lyx med att göra det som vi håller på med. Att man får som gräva ner sig i saker man inte kunde. Och göra det på arbetstid. Och lära sig intressanta grejer. Och sen berätta vidare dem på bästa sätt möjligt. Åt en förhoppningsvis en intresserad publik. Det här fanns till exempel... Folk kanske kommer ihåg IB-affären på 70-talet.
Ja,
svenskarna
spionerade.
Jan Guillou var en av dem som avslöjade. Och Sverige spionerade på sina egna medborgare.
Mm.
Men Sverige spionerade ju också på Finland. Kekkonen blev ganska sur över det när det uppdagades. Och Sverige använde sig av Finland för att spionera mot Sovjet. Och det var ju inte så bra. Det finns en lite fin scen där IB-männen hade åkt ut med ett fartyg som heter Whirling Dervish i skärgården utanför Lovisa för att signalspana mot Leningrad. Jaha. Men det blåste upp, de gick på grund och så skulle det vara jättepinsamt att bli fast med en massa spaningsutrustning. Så de lämpade dem över bord. Det var 1900, början på 70-talet. Då IB-affären avslöjades få sopa de skyddspolisen alltså och dök och drog upp radioutrustning med 3 kronor på och var sådär att men hörni killar, kom igen liksom, what? Men det hade funnits några bilder där från det, men vad vi gjorde var att vi mailade Sopos arkiv och frågade, tog ni någon foton? Så, ja visst, sa de och skickade oss en bunt med bilder, så de får man se för första gången i den här serien.
Ser du?
Så, intressanta grejer.
Och så har ni förstås intervjuat en massa människor som var med och det begav sig.
Mm, många som vet hur det gick till och många som var med och det begav sig, absolut.
Hur jättegärna berättade de då? Var det liksom att de skruvade lite på sig fortfarande, eller?
Nej, det fanns en annan syn på allting på den tiden, skulle jag säga. Vi snackade bland annat, i avsnitt 3 snackade vi med en flygspanare, en Råghall, överstelöjtnant, som flög och spanade på sovjetiska skepp på Östersjön på 1985.
Mm.
Uppstiga 2 Sukhoi Su-15 jaktplan och försöka genskjuta honom. Men han flyger en Viggen som manövrerar mycket bättre än deras plan. Vilket leder till att de försöker följa efter och ett av dem störtar i havet och piloten omkommer.
Oj,
dödlig katt och råtta lek om för Östersjön.
Ska kunna bli Catalina affär 2 det här.
Absolut, men Råghall var sådär att ja, men han fick ju skylla sig själv.
Ja.
Så att, vilket man ju kan hålla med om, men det är en ganska... Det är som en lite annan syn på hur saker och ting...
Det där kalla kriget var inte så kallt hela tiden.
Det blev varmt ibland, ja.
Ja. Mm. Spännande. Den finns alltså redan nu på SVT Play, den här?
Absolut. Det finns på SVT Play. Avsnitt 1 gick på SVT 2 i måndag, så avsnitt 2 kommer nästa måndag. Avsnitt 3 då, veckan efter det. Och den kommer också att finnas på YLE, men exakt när vet vi inte än.
Just det, så... Jag som inte har svenska kanaler eller VPN, så jag får sitta och rulla tummarna här.
Mm, absolut.
Ja, men det här låter faktiskt spännande. Är det slut med det här då? Fram till, vad sa du, till början av 90-talet?
Ja, nu finns det ju, nu är vi ju framme i modern tid, så att vi har inte avtalat om att berätta någonting efter 1990, ännu åtminstone.
Ja.
Men vi får väl se vad framtiden för med sig.